Vi ber. Tack Herre för att du vill möta med oss just nu. Tack Herre för att vi får öppna våra hjärtan inför dig. Och som vi sjöng eller vi lyssnade till sången här precis, Herre, att du vill skapa ett rent hjärta i oss. Jag ber Herre att ditt ord ska få tala till oss idag. Att det som sägs i predikan ska vara från dig och till oss. Amen. Goda förvaltare. Min fråga till dagens predikan är: hur ska vi leva våra liv så att det ger god avkastning till himmelriket? I sammanhanget så pratar Jesus till sina lärjungar. Och de förmodligen så pratar de sinsemellan innan de vågade gå fram och fråga Jesus. Förmodligen sa de: vad var det han hade sagt, Jesus? Att det storslagna templet skulle rivas ner. Och tankarna var nog igång. Och de visste nästan, eller de anade nog, att det var nu eller aldrig som de skulle ställa sina frågor, de här svåra frågorna. Jesus hade för tredje gången sagt att han snart skulle dö. Det var nära, det kände de nog på sig. Så Petrus, Andreas, Jakob och Johannes kommer fram och frågar: när ska det ske? Och vad blir tecknet för en återkomst och den här tidens slut? Tre slarvigt formulerade frågor i en. Jag tänker att det avslöjar ivrigheten att veta hos dem. Och Jesus ger dem ett längre och utvecklande svar som vi kan läsa om i Matteus kapitel 24 till 26. Det ska vi inte göra nu, för det hinner vi inte. Men han håller ett allvarligt tonläge genom hela svaret. Han ställer samtliga svar mot att evigheten står på spel. Och i svaren så uppmanas lärjungarna att använda sin tid rätt. Till att tjäna i Guds rike. Förbereda er för att Jesus kommer tillbaka. För att han kommer tillbaka. Förvalta de gåvor ni har fått. Håll ut. Var vaksamma. Och sysselsätt er med att göra gott. Och ha omsorg om den svaga. Jag vill rama in den här texten lite. För liknelsen om förvaltarskap som den här texten handlar om. Den handlar om himmelriket och den sista tiden. Och Jesus varnar för evig förtappelse om våra liv inte ger avkastning för himlen. Och detta är sant. Att varje kristen står under nåden och genom tron och bekännelsen om Jesus som Herre är frikända är också sant. Så min uppmaning med den här texten är: slå inte bort det här ordet för att det är hårt, utan låt det utmana dig till att våga satsa och utmana sin tron. Det är när vi låter oss utmanas i tron och inte styrs av rädsla som våra liv ger himmelsk avkastning. Och vi läser nu texten som finns i Matteus evangeliet kapitel 25, vers 14-30. Och jag tror där. Okej. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem, så han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter en lång tid kom tjänarens herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram till herren och sa: Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in i glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och som samlar in där du inte strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte sått och samlar in där jag inte strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så hade jag kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med 10 talenter. Var och en som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret. Där ska han gråta och skära tänder. Som jag sa i början där, att förvalta, det är ju att ha omsorg om någon annans tillhörighet med sina egna bästa intressen, som om det vore sitt eget. Gud gav människan i uppdrag att förvalta skapelsen. Och i den här liknelsen tänker jag att Jesus ger förvaltarskapet en fördjupad innebörd. Men vad? Vad menar han? Vad är himmelrikets förmögenheter? Vad är himmelrikets största skatt? Det står också: samla era skatter i himlen. Och det står att du ska älska Gud och älska din nästa som dig själv. Himmelrikets största skatt för mig, det är du, eller alla er i det här rummet, min nästa eller din nästa. Gud ger dig liv att förvalta, ditt liv och din nästas. Så vi börjar med oss. Och i den här salmen som du läste, Kristina, i början, så finns det en annan vers som det står: Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Psalm 8, vers 6. Jesus är allvarlig för att du är någon. Det finns gåvor nedlagda i dig att förvalta. Du är det Gud säger i början av skapelsen, det han är mycket nöjd med. Kronjuvelen av hans skapelse. Hans avbild, det Gud är mest nöjd med. Och om vi tänker på skapelsen, och så kan vi bara tänka på utsikten vi har här vid snäckan. Och naturen, så är den ju full av skönhet och kraft och visar någonting väldigt vackert. Och att vi är hans kronjuvel, alltså det han var mest nöjd med, det är ju inget dåligt betyg om man jämför med allt det vackra som vi har runt omkring oss. Jag tänker att vi människor är sprängda med Guds kärlek, skönhet och kraft. Han är mycket nöjd med dig. Och din nästa då. I sammanhanget så talar Jesus om din nästa som den som är svag och i behov. Det står inte just i den här texten, men i texten som följer efter den. Och om Gud har gjort oss till förvaltare, att regera över våra liv och ha omsorg om vår nästa, så behöver vi inte vänta och fråga om lov innan vi kan ha omsorg om vår nästa, utan vi får lov att hjälpa här och nu. Du har redan mandatet att ge omsorg om den som är svag. Sen så skriver också Petrus något om förvaltarskap. Han skriver att vi är förvaltare av Guds nåd i dess många former. Och då tänker jag att det betyder, eller synonymer med nåd är ju barmhärtighet, Guds godhet och Guds kärlek. Och att vara förvaltare av Guds nåd i dess många former handlar ju om att ge vidare Guds godhet, barmhärtighet och kärlek till alla människor. Det betyder också att den påverkan som Gud gör i våra liv, den ska synas och sätta smak på vår omgivning så att människorna runt omkring oss kan se det. Men hur blir det då dåligt? Hur kan ett förvaltarskap bli fel? En talent som han fick där, han som inte lyckades så bra, det är ungefär motsvarande 5 miljoner kronor idag. Här har du 5 miljoner kronor. Jag vet. Jag gräver en grop och så får vi se. Vad är det som driver oss till att ta så irrationella beslut? För förtjänaren var det rädsla. Han blev skraj. Tappade fattningen. Och man tänker ju klart han kunde ha vågat lite. Men han tar det säkra för det osäkra och vågar inte göra bort sig och han misslyckas. Men vi ska vänta lite med att vara så hårda mot tjänaren tills vi har tolkat det till vad Jesus vill säga. Om evigheten, säger Jesus, det kan vara rädsla för att förlora livet som gör att man förlorar det eviga livet. Om det handlar om livet. Med pengar är det logiskt. Klart du kan sätta in pengar på en bank åtminstone. Det är bara en liten ansträngning. Men livet är det mer utmanande. Ska vi våga ta lite risker med livet? Med risk för att bli förödmjukad. Eller övergiven. Eller kanske är det lite främmande för oss, men för vissa kristna, den tillfälliga döden. Sen har vi också de sociala utmaningarna som vi är lite olika modiga i. Hur kan vi då förvalta livet, Guds nåd och min nästa, så som Gud bryr sig om oss? Det står ju inte riktigt rätt till i Sverige idag. Vi har hemlösa. Vi har prostituerade EU-migranter. Vi har alkoholister och vi har knarkare och vi har den 16-åriga yrkeskriminella mördaren. Och avståndet väcker lite motstånd från mig. De finns i vårt samhälle men de är långt ifrån. Men hur ska jag? Man kan istället fråga, vad kan vi våga satsa lite mer i där vi är? Vilka steg kan vi ta i omsorg i riktningen mot den som är svag? Vad kan vi göra? Jag tror att Gud sänder människor vår väg regelbundet. Vad gör vi då? Stoppar vi huvudet i sanden eller kliver vi fram och ger av oss själva? Tar vi emot? Ger dricka, mat, kläder? Besöker, bekräftar och ser? Vi i kyrkan gör detta förvisso. Och samtidigt så skaver den här frågan lite i mig. För det är inte alla som har det bra ställt. Borde vi göra mer? Hur är vi då goda förvaltare? Hur kan vi göra mer? Vi kan låta våra unika gåvor komma till användning. Vi är någon speciell, vi har något att ge. Vi kan använda det som Gud har gett oss. Ge omsorg om ditt och din nästas liv. Och låt Guds ande få påverka dig. Då kommer vi ge himmelsk avkastning, tror jag. Och det första jag vill säga är att vi gör det tillsammans. Jesus bygger församlingar som hålls samman i honom. Vi hålls samman av Jesus som ger oss kraft. Det är så viktigt att vi tillsammans håller oss kvar i Jesus. Den svage och den som har behov finns också i din egen församling, bland dina vänner och i din familj. Vi behöver också hjälpa varandra i tron. Det innebär att objektet för vår kärlek inte behöver vara för långt borta eller omöjligt att nå. Alla har inte de kontakterna. Vi kan läsa om Rut i Bibeln. Rut hade omsorg om sin svärmor och visade gott förvaltarskap i det. Vilka sänder Gud våran väg och vad gör vi med den personen? Och vi kan också välja kärlekens väg. När Jesus säger till tjänaren, då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag kunde få igen dem med ränta när jag kom, så menar han inte att det finns ett minimum för att vara kristen. Han säger det för att visa hur rädslan kan göra att vi tappar fästet. Banken hade ju varit mer rationellt än att gräva ner under jorden. Ett tänk om minsta möjliga är inte förenligt med tro som sammanfattas i budet att älska Gud och älska din nästa som dig själv. Eftersom en sådan tro drivs av kärlek. Jag är ju gift med Alicia. Och vi har 3 barn. Jag älskar min fru och mina barn. De är min familj. Kan jag vara en minimum man och pappa åt dem? Nej, inte i kärlek i alla fall. Kärleken söker sig inte till gränser eller vad som är lägsta nivå. Det gör istället lagar eller religioner som bygger på lagar och regler. Om jag kör bil så är det max 80 km i timmen, säger lagen. Där går gränsen. Snabbare innebär ju straff, böter, och mycket långsammare innebär tutande. Att välja kärlekens väg som Guds förvaltare och förvaltare av Guds nåd handlar om att vara driven av kärlek i det du gör. Frågan är inte hur lite jag kan göra, utan vad gör du för att du älskar? För att jag älskar den Gud har skapat mig till. För att jag älskar min nästa. För att jag älskar Gud. Om vi har valt kärlekens väg så kan vi inte misslyckas med förvaltarskapet. Som förvaltare av Guds nåd, driven av kärlek i det du gör, då frågar man inte hur lite kan jag göra, utan då gör man det man gör för att man älskar. Lärjungen Johannes har fattat det här. Och det är därför, tänker jag, att han upprepar kärlek och älska i varannan mening nästan i Johannesbrevet. Och han skriver också, det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör ju samman med straff. Så mitt råd är, fokusera på kärleken, alltså kärnan i vår tro, så behöver du inte fråga var gränsen går om du har gjort tillräckligt med ditt liv. Dessutom så får rädslan inte utrymme i ditt liv, för Guds kärlek driver ut rädslan. Bli kvar i Jesus, bli kvar i hans kärlek. Och den tredje saken som jag tänker på, gör oss till goda förvaltare, det är att tänka på lönen. Jesus säger i liknelsen, gå in i glädjen hos din Herre. Smaka på de orden. Eller, du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig med mycket. I nästa stycke säger han också, allt vad ni har gjort för en av dessa minsta bröder, det har ni också gjort för mig. För mig är berömmen från vår skapare till oss belöning nog. Men sen kommer vi också anförtros med mer. Och dessutom tänker jag att det är belönande i sig att vara en välsignelse för andra. Det är min erfarenhet. Man får mycket tillbaka. Tänk på lönen och berömmen. Att få gå in i glädjen hos din Herre efter jordevandringen. Det motiverar mig mer än rädsla. Ska jag sammanfatta här. Texten utmanar oss att tillsammans med Jesu kraft kliva utanför det bekväma och satsa med våra liv på vår nästa, så att det ger avkastning för Guds rike. Och nycklarna för det är insikten om att du är någon i Guds ögon och att du har tilldelats mandatet av Gud att förvalta över himmelrikets förmögenheter, skapelsen, livet och Guds nåd. För god himmelsk avkastning behöver du se ditt och din nästas värde och använda de gåvorna som Gud har lagt ner i dig. Vi behöver välja mod och förnuft. Rädsla leder till dåligt förvaltarskap. Det gör också att blunda för rädslan. Vilka steg tar vi för att möta de människorna som Gud sänder oss? Och vi gör det tillsammans. Förvaltarskapet är delat med församlingen som har sin kraft i Jesus. Hur kan vi stödja varandra för att bli kvar i Jesus? Och gå på kärlekens väg. Om det vi gör görs av kärlek, så ger det med största sannolikhet god himmelsk avkastning. Och tänk på lönen, som är stor både nu och i evigheten. Våga sätta fulla segel i Guds vind. Våga vara vindens vänner. Våga vandra Herrens väg. Tack för att ni lyssnade.